Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I dagens avsnitt får du träffa den underbara videografen Maria Broström som lyckats med konststycket att kombinera integritet med en hjärtlig öppenhet. Det är du. Jag heter som vanligt Jonas Burman och sponsrar gör Camp Jonas som finns till för dig som känner att nu är det dags att leva ut i en dröm men kanske inte riktigt vågar. I dagens avsnitt får du höra Marias tankar om att inte passa in när du växer upp. Hur det kom sig att hon blev videograf istället för fotograf. Vikten av bra vänner och ett bra nätverk för att du ska lyckas. Och hon delar också med sig av sina bästa tips om du drömmer om att bli fotograf eller videograf. Mycket nöje! Hej och välkomna till dagens podd. Idag ska vi få lära känna Maria Broström lite bättre. En videograf från Småland.
Ja.
Stämmer det, Maria?
Ja, eller från. Jag bor här nu, men jag är från Göteborg från början.
Mm. Ja, just det. Mm. Välkommen hit, Maria.
Tack så mycket.
Så, göteborgaren finns kvar i dig.
Ja, gud ja.
Gud ja.
Nej, men jag tycker väl kanske inte att det låter att jag har så mycket göteborgska kvar i mig längre. Men alla andra jag träffar tycker väl det. Så att, ja.
Ja, precis.
Och hjärtat är ju göteborgskt. Så är det.
Jag förstår. Jag är ju själv uppvuxen i Finland.
Och du har hjärtat kvar.
Delvis, delvis i, ja. Men också väldigt mycket här i Sverige och runt hela världen.
Ja, citizen of the world.
Precis. Vi kan ju säga till er som lyssnar att jag och Maria, vi har träffats ett antal gånger i alla fall.
Ja.
Ja, både...
Vi är way up north torskar kan man säga.
Så kan vi säga, precis. Absolut. Så både nyktra och onyktra kan man väl också till det.
Jesus. Ja, det.
Mycket roligt, mycket roligt. Men med det sagt så kan jag inte säga att jag känner dig utan och innan och sådär. Så det här kommer att bli ett spännande samtal, tänker jag.
Mm. Jag är ju ganska som en öppen bok, så det blir nog inte så svårt.
Nej, precis. Ja, men det är kanske det första jag tänker på när jag tänker på Maria. Då tänker jag ju helhjärtad, öppen, humor. Humör. Och ja, oftast nära till känslor skulle jag säga.
Mm.
Hur skulle du välja att beskriva dig själv?
Ja, jag har väl beskrivit mig själv just så många gånger. En riktig känslomänniska som låter folk veta att de lever, så kan man väl säga. Och det kanske låter lite negativt, alltså just det uttrycket låta folk veta att de lever, men det är ju, och visst kan det vara negativa känslor ibland, men det beror lite på hur man ser det. Jag tycker ju att känslor överhuvudtaget, att det är bra att visa känslor och Det är ju både glädje och sorg och kärlek och ilska och allt. För ja, jag ser väl det så att om man får ut det ur systemet så behöver man inte grubbla på det.
Nej, precis.
Nej.
Utan... Är det någonting som du har gjort naturligt hela livet eller är det något som du har fått lära dig?
Nej, det har jag gjort hela livet.
Ja,
men jag har ju inte alltid... det har inte alltid varit en bra grej. Så, alltså, nej, jag har okay. inte alltid fått höra att det är en bra grej. Jag har ju alltid fått höra att jag måste liksom tona ner mig och hålla mig innanför ramarna och så vidare. Sånt som förmodligen många tjejer får höra, men kanske inte lika många killar.
Ja, precis. Mm. Ja, spännande.
Mm.
Så att, ja, ramarna ser ju kanske lite olika ut för killar och tjejer när vi växer upp, tänker jag. Och ja. Fortfarande när vi är vuxna. Så
jo,
är
jo, men så är det. Alltså verkligen. Jag har väl alltid blivit beskriven som en tjej med skinn på näsan. Och det vet ju alla vad det betyder. Men jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört talas om en kille med skinn på näsan. Har du det?
Nej,
nej,
det tror jag faktiskt inte.
För att killar...
Vad
betyder det? Det betyder väl att killar förväntas att vara sån som jag är. Och att jag faller utanför det som tjejer ska vara. Utan jag är då... Ja, det är liksom ett manligt beteende. Ja. Så därför så skulle man aldrig... sätta en etikett på det när det gäller en man. Men man gör det gärna. Därför att det är bara helt normalt att män liksom är sådana. Men det finns ju, jag menar, åh gud, nu blev det, det har gått 4 minuter och 53 sekunder och vi är redan inne på patriarkatet. Nej, men det finns ju många, många killar och män som också som inte passar in på det. Men de blir ju mer precis. Beskrivna som att ja, men... alltså mjuka och du vet sådär lite blyga fastän att de kanske bara, jag vet inte, nu ballade det ur direkt här.
Nej, det tycker jag absolut men, inte. Jag, har, jag tror att jag har den förmågan att göra det med människor.
Ja.
Jag har inte tid, livet är för kort för skitsnack.
Ja. Så, exakt.
Jag dyker alltid rakt i
det. Ja, det är bra. Då,
ja.
Ja. Nej, det är väl men därför jag uppskattar dig så mycket.
Ja, tack min vän.
Ja, men det är ju så.
Detsamma.
Det är enkelt att prata.
Ja, men jag hade väl lite, alltså, precis tvärtom när jag växte upp skulle jag säga. Mm. Och det kanske du kan tänka dig också, du som har träffat mig, att växa upp som kille i Finland med de egenskaper som jag har.
Mm. Ja, men det var lite det. Hade jag i bakhuvudet att du är ju kanske min, alltså, vad ska man säga? Du är som jag fast på andra sidan, åt andra hållet.
Ja, precis. Att man liksom jag passar inte heller riktigt in i de här stereotypiska könsrollerna och mönstren.
Och det är det som är lite faran och där... Nu vet jag inte, oj, här var det ljud på min dator. Det kanske, undrar om jag kan stänga av. Nej, för då hör jag inte dig. Ah, ja, skitsamma.
Nej,
nej, men det är ju skadligt åt båda hållen. Det är ju därför jag är ju sådär. Jag har ju 2 barn nu som jag vill ge liksom samma möjligheter. Alltså, inte ha, de har ramar utifrån vad som är vettigt för... människor och barn att ha för ramar, alltså att man ska vara snäll, att man ska liksom allt grundläggande, alltså vettigt beteende. Men ingen av dem har ju så här, ja, men det här är okej för dig för att du är kille och det här är okej för dig och inte okej för att du är tjej. Alltså.
Hur känner du då? Det här verkar vara som frågor som är ganska viktiga för dig. Har du tänkt, lämnar du, hur tror du barnen påverkas av det? Är det någonting som ni pratar väldigt mycket om?
Nej, vi pratar inte inte, eller ja, det gör vi väl när saker dyker upp, men vi är nog bara väldigt noga med att prata om allt i en positiv riktning. Alltså att bara informera att du får göra det här, eller gud vad svårt det är att formulera.
Men jag tror jag försöker.
Alltså, som Aston, min son då, han fyller 8 här om 2 månader och han har alltid älskat alla färger och vi har liksom aldrig sagt i förväg att nu kanske någon kommer säga till dig att det här att rosa är en tjejfärg. Alltså vi vet att det är liksom, vi har vetat det hela vägen att det här kommer ju komma en dag när någon säger till honom, alltså försöker få honom att bli ledsen över detta. Och det kom ju, men och då först blev han inte ledsen för att, och det blev ju, det var vi glada över när någon sa till honom att ja, men varför har du det, det är en tjejfärg, och så menar ju de det i ett nedsättande ordalag att alltså att tjej, att det är sämre än kille, men då var blev han ju snarare så här glad att ja, men tjejer är ju bra.
Ja. Ja. Vad härligt.
Men sen så när han blev äldre så fattade han ju att de ville vara elaka då. Men då har man ju fått ta det då istället. Och liksom, ja, det är inte lätt att vara förälder överhuvudtaget. Men det är verkligen inte lättare att göra det och göra det på ett, vad ska man säga, genusmedvetet sätt. Det är lättare att bara passa in, så är det bara. Men,
det
är. Men då skulle vi ju kanske behöva stå där med 1 eller 2 barn som inte vågar uttrycka det de verkligen känner och vill. För att de är rädda att göra oss besvikna.
Ja, precis.
Och det tänker jag aldrig sätta mig i.
Men du har Aston som är snart 8.
Ja, och Dahlia är 4,5.
Ja.
Mm. Hon är exakt som jag. Så jaha, hon är skitjobbig.
Mer lika varandra.
Ja, gud ja.
Ja. Hur tar det sig uttryck när man är barn?
Nej, men alltså hon tror alltså 110% att hon är chef liksom här i världen. Nej, men alltså på riktigt, det är liksom... Nej, det är helt sjukt. Man blir så jävla förbannad ibland. Och då måste jag bara tänka, liksom, alltså försöka att inte ta bort hennes egenskaper, utan liksom bara försöka att fila med lite, eller inte fila, men sandpapper i kanterna så att de liksom inte blir så jävla vassa. För att i slutändan så känner jag definitivt att tjejer som hon behövs. Liksom. Så att jag är jättetaggad på att se hennes framtid. Även om jag tror att, att hon kommer ha det tufft också, precis som jag har haft.
Men det har vi väl mer eller mindre alla, tänker jag.
Det tror jag.
Jag tänker... Jag hoppas ju likadant som du att mina barn ska få växa upp och ha möjlighet att själv välja så mycket som möjligt. Mm. Sen även om du som förälder är medveten och pushar och stöttar dina barn och så påverkas vi ju alla av samhället vi lever i också. Det är svårt att komma ifrån. Men jag tror att det kommer att bli bra för Aston och Dahlia.
Ja, det tror jag. Det hoppas jag. De kommer att ha allt stöd hemifrån i alla fall.
Men är du också chef i världen?
Nej, inte längre. Men jag var ju definitivt... Nej, eller alltså när jag var så liten som hon så var jag det. Men sen när jag började skolan och så var jag inte chef över någon. Inte ens mig själv. Så att, nej.
Vilken ålder pratar vi? Alltså lågstadie,
mellanstadie? Nej, hela skolgången egentligen. Jag fick byta skola i högstadiet till slut när jag... inte orkade mer. Så nej, det ska inte bli för dramatiskt, för som du sa, alla har ju sina tuffa perioder i livet och ja, jag när jag började skolan så var jag väldigt duktig och fick hoppa upp en klass. Jag gick ettan och tvåan på ett läsår då. Men ja, svenska skolan hade man mycket att önska av på 90-talet. Och tyvärr så är det nog fortfarande samma att man med all rätt så lägger man resurser på de som inte hänger med. Men de som är lite extra duktiga, där vet Sverige inte riktigt hur man ska göra. Utan det är det. Liksom sådär, ja men det är ju viktigare att ingen känner sig utanför. Så att jag blev ju inte, nej, jag föll emellan kan man säga. Och det var ju inte, istället för att få utmanas för egen del så fick jag gå runt och typ hjälpa de andra eleverna. Och
aha,
kan ja, du tänka dig själv att man inte blir så populär. Och, ja. Lång som fan, rödhårig, fräknig, duktig i skolan. Inte direkt liksom den coola tjejen om man säger så.
Ja.
Men sen så var jag ju precis som... Jag vet inte, jag har nog alltid haft jävligt mycket integritet och liksom inte, bara för att jag var väldigt opopulär så var jag ju inte sådär att jag gömde mig utan jag tog liksom min plats ändå för jag tyckte ändå att jag har ju lika stor rätt att existera som alla andra.
Det var skönt att du kunde ha kvar det.
Jo, ja, det var liksom inget medvetet val, jag vet bara inte hur man gör på något annat sätt.
Så nej, att, nej, men det låter ju som en fantastisk ja, styrka att ha.
Ja, men det gjorde ju att jag fick ännu mer skit än om jag bara hade liksom, jag vet inte, ställt mig i ledet. Men alltså, det låter ju helt sjukt att säga så. Alltså, jag var ju egentligen mobbad och utfryst i 8 år liksom. Och ändå kan jag känna idag att... jag hyser liksom inget agg mot de andra barnen, för de var också barn. Ja. Deras föräldrar kan väl skämmas lite tycker jag, men det är fortfarande så att det har gjort mig till den personen jag är idag och jag är ganska så stolt över den personen. Så att,
ja, vad skönt jag vet att höra inte. Ändå är att det finns en guldkant på.
Ja, jag önskar inte att någon person...
Och det tragiska.
Ja, jag vill ju inte att någon enda person ska bli utsatt för mobbing, men,
nej.
Men ja, jag tänker att man mår ju inte så jävla bra om man mobbar andra heller, så det var nog inte kul för någon. Nej. Sen om,
vad känner du att kan det ha gett dig någonting idag?
Ja, gud. Alltså, det är ju, nej men allt, det är ju bara... Jag vet ju exakt hur jag inte skulle vilja vara mot någon annan. Och hur mina... sen är det ju inte så att man alltid är perfekt för det. Men,
nej, men, det är nog ingen.
Nej, men alltså en sak som liksom har följt mig genom hela livet. Det är ju, alltså jag har ju inte haft en enda bästa kompis förrän jag i princip har varit vuxen. Och det är ju, faller ju... Där kommer vi tillbaka lite till hur tjejer och killar är. Alltså, tjejer ska ju ha en eller kanske två bästisar. Men alla vet ju att tjejer inte kan leka tre. För det har vi ju alltid lärt oss. För då är det ju någon som hamnar utanför. Så man ska helst ha en bästis. Och den personen håller man ju med oavsett om man tycker att hon egentligen har fel.
Mm, just det.
Så, och så har jag ju aldrig kunnat bete mig. Jag kan inte stå och hålla med någon och hålla någons rygg bara för att liksom...
Bara av lojalitet?
Nej, alltså nej, för det är inte lojalitet för mig.
Nej.
Alltså,
nej.
Och det gäller liksom i min familj och allting. Alltså, det blir alltid hetsigt därför att jag, och det är inte bara jag utan det är ju hela min familj. Man liksom... Nej, men det är inte så att jag alltså utan att bli ombedd gå fram och säga min åsikt till folk. Men om jag tycker att min bästa vän har fel så kommer jag ju säga det. Och det är ju först när man har blivit vuxen som folk har uppskattat det här. Och nu, Alltså jag är glad att jag höll den tråden hela vägen, även om det gjorde att jag fick flytta land och rike runt i, när jag fortfarande spelade handboll och sådär. Så jag, tjejer i grupp och jag, det liksom har aldrig gått. Just på grund av det här då, att jag har ju, ja, det slutar ju alltid med att ingen har ju min rygg.
Okej, okay. All right.
Eftersom, men nu... Ja. Men nu har jag flera som har min rygg.
Ja, eller hur? Jag tänkte säga, jag tycker jag har sett dig med stort sett som samma gang kring dig.
Ja.
Men det kanske handlar mycket om just de tillfällen och som vi har träffat dig på också, eller?
Ja, men det är också lite sådär, och det, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men visst. Jag är väl med, om vi åker på Way Up North så säger ändå alltid de som jag har åkt dit med att ja, men dig såg mig inte röken av, för du går ju runt och pratar med alla. Och ja. Det är ju lite sådär, jag kanske också targetar personer som jag vet inte känner så många och vill ta hand om dem så att de inte känner sig utanför. För jag vill absolut inte utstråla någon slags så här, det här är mitt gäng och you can't sit with us liksom.
Nej, precis.
Men samtidigt så måste jag ju, jag har ju ändå vänner och de vill man ju liksom vårda relationen med, så det går ju inte att bara åka på Way Up North med några och så sen inte vara med dem.
Nej,
men jag har ju också åkt på Way Up North helt själv i princip. Så
ja.
Jag bryr mig inte så mycket. Jag tänker vi har ju varandra allihop.
Way Up North Junkies sa du att vi var.
Ja.
Så är det väl.
Ja.
När var första gången du var på Way Up North?
Ja, det är ju bara 2 år sedan i oktober nu. Jag var på min första i Stockholm 2017.
Ja, just det. För du började jobba som videograf 2016,
ja, 17. Mitt första gjorde jag 2016, men sen första säsongen var ju 2017.
Ja, precis. Och som jag har förstått det så började du efter att du själv hade gift dig.
Precis.
Ja, spännande.
Mm.
Men du fotograferar också?
Ja, det gör jag ju. Och jag vill gärna fota fler bröllop också. Och har fått lite bokningar för det nu. Dels så tycker jag att det är väldigt roligt att variera. Och så så behöver jag minska min arbetsbörda lite. Och ursäkta alla fotografer, men det är en himmel att bara redigera bilder istället för film. jag behöver lite luft in emellan alla filmer. Så men jag tycker verkligen att det är roligt med båda.
Vilket börjar du med?
När det gäller bröllop så var det ju film. Jag köpte min första systemkamera 2009 tror jag. Jag fick ut försäkringspengar för en av mina knäoperationer.
Okej.
Men jag menar, alltså gud, jag har fotat liksom JPEG i alla år och aldrig kunnat redigera eller någonting sånt, utan jag var mer en sån där som ville ta en bild som såg bra ut direkt. Alltså den skulle vara perfekt i kameran. Liksom.
Ja, precis.
Men det var väl liksom mer så här natur och ja, alltså jag kunde ju ingenting liksom.
Nej, men du började fota kring 2009.
Mm.
Ja, och sen gifte du dig
2016. Mm.
Ja, precis. Och då har du en av de största namnen som fotar ditt bröllop.
Mm.
Jonas Petersson.
Mm.
Ja, det är ju ändå något slags commitment, tänker jag. Sådär. Hur kommer det sig?
Jonas och jag, vi bloggade på samma portal förr i tiden. Jag hade en ganska stor blogg och Jonas hade en jättestor blogg som hette Silverfisken. Eller han kallade sig för Silverfisken och den hette väl Mitt liv i exil eller någonting sånt hette den.
Okay.
Och det var ju när han hade flyttat till Australien och jobbade med reklam, om jag inte minns fel. Så det var liksom då, som alla vet så är Jonas en storyteller liksom. Han är ju lika mycket, älskar han att skriva som att fota. Och han skriver ju väldigt bra. Och han skrev ju, jag följde honom då. Och då hade
du,
han inte...
Du lärde känna honom via bloggen?
Då. Ja, eller alltså vi kände absolut inte varandra, men... lite så. Men så då hade han ju inte ens börjat fota bröllop. Men sen när han gjorde det några år senare så var jag så här, jag ska bara ha honom på mitt bröllop. Och det var ju, då hade inte jag ens blivit ihop med min mannen.
Så du valde fotograf innan du valde, valde man. Ja, men det är en bra prioritering.
Ja, så att men det är faktiskt sant. Och så sen fick vi byta datum också för att kunna ha Jonas. Så det var viktigt för oss.
Det var viktigt. Mm. Då undrar jag, vad kommer... Då gissar jag ju på att du kanske har ett stort bildintresse eller film eller sånt.
Jo, men det var nog ganska mycket Jonas som gjorde att jag intresserade mig för foto. Och bröllopsfoto brydde jag ju mig om liksom innan vi gifte oss. Och inte sådär som man ser i många bröllopsgrupper, att de liksom är så här, att det är en helt ny värld med bröllopsfoto innan man faktiskt ska gifta sig. Då blir folk så här, börja leta. Men alltså, det har jag ju haft koll på då länge. Det har varit ett intresse bara.
Ja.
Det är ju fint liksom att titta på. Och intressant. Och just det här med foton som inte bara är så himla självklara utan som har en mer liksom historia bakom sig och sådär. Det har intresserat mig länge. Men sen att jag valde att gå in i den här branschen var ju liksom efter bröllopet så var jag typ jätteglad och jättenöjd i 3 dagar. Och så sen blev jag typ knäckt över att jag inte skulle få göra någonting roligt och stort mer i hela mitt liv. Jag bara, nu har jag fått 2 barn och jag har gift mig. Och nu finns det ingenting mäktigt kvar i mitt liv.
That's it.
Ja, nej men alltså det låter ju helt sjukt. Men alltså det är ju ändå så. Och då har jag inte ens varit så här typiskt liksom... sådär gått och drömt om mitt bröllop när jag var barn. Men det är ju ändå så här att man liksom, men jag vill gifta mig någon gång och jag vill skaffa barn. Det är liksom 2 stora grejer i livet.
Ja, men så är det ju. Absolut.
Och så hade jag gjort det. Och bara, fy liksom. Och så jättedeppig över att inte få planera bröllop och vara i den här bubblan något mer.
Ja.
Och bara, gud, jag måste förlänga det här på något sätt. Och det har jag ju verkligen gjort.
Så då kom du på den briljanta idén att du skulle dokumentera andra människors
bröllop. Ja, precis. Och fota var ju såklart första tanken. Men min bästa kompis och en av mina tärnor, Frida Ireklint, hon fotar ju bröllop och annat också. Men då kände jag bara, nej, jag vill ju inte gå in liksom, inte för att jag var i närheten av henne liksom, men jag ville inte gå in i hennes revir då, för vi bor ju på ett ganska litet ställe, så jag bara, men och våra makar driver företag tillsammans, så då blev vi så här, vi vill också göra någonting tillsammans, och då köpte jag videoutrustning så följde jag med henne.
Okej, så det var lite som någonting som ni kom fram till tillsammans, du och Frida då?
Ja, lite så.
Att du skulle filma och hon skulle fota?
Ja, och hon blev ju lite mer inspirerad efter dagen, vårat bröllop då när Jonas var med. Hon tyckte ju det var roligt att få se honom jobba också.
Ja, precis. Ja, precis.
Nej, så från början tänkte vi att liksom, vi ska bara jobba ihop och sådär, men det var ju väldigt naivt liksom, för att dels så vill ju alla vill ju ha fotograf, men inte alla vill ju ha videograf. Och så sen har Frida en bild- och redigeringsstil som jag älskar, men som jag vet är liksom, man måste själv vara ganska fotointresserad för att ta till sig det. För hon fotar ganska mörkt och liksom så här, det, allting är inte självklart. Det är inte de här glada, ljusa, liksom.
Inte de pastellerna.
Nej, precis.
Luftiga pastellerna.
Nej, så vi insåg det att vi måste ju jobba var för sig också. Men vi har ändå fått till minst ett bröllop per år tillsammans. Så det är vi väldigt glada för. Men ja, det är ju tack. Det är ju, henne har jag att tacka för jättemycket liksom.
Nej. Jag tror de flesta av oss har någon att tacka.
Det, eller hur? Ja, jag kommer alltid tillbaka till tre personer som är liksom som har. Fast det har nog blivit fyra, men nej. Ja. Men tre, det är Frida och så sen har vi Linda Paulin som ja, det var ju jag själv som tog beslutet att åka på hennes workshop när jag var helt ny. Men liksom, det som jag har, hur hon pushade mig i början och trodde på mig liksom, det, ja, nu har jag jättemycket att tacka för.
Ja.
Och så sen Johanna Kajsson som bara ger mig monsterbröllop och monsterbröllop och liksom litar på mig och säljer in mig hela tiden. Liksom, hur mycket jag än kan tacka mig själv så är det liksom, de här tre har ju liksom hjälpt mig jävligt mycket.
Ja.
Men, och det hoppas jag att de vet. Annars vet de det när de har lyssnat på det här.
Precis. Ja. Jag har ju träffat de människorna också, men inte som att jag känner dem heller. Men de verkar väldigt fina. Mm.
Ja, och de är ju... Och det är lite... Det här är ju lite specifikt, eller specifikt, men... Alltså, vad ska man säga? Klassiskt för mig är ju att jag inte är vän med folk som är likadana. Alltså, dels är de inte likadana som mig själv, och så... Alla mina vänner är väldigt olika. Några är ju lika såklart, för det finns ju inte hur mycket olikheter som helst. Men som, alltså att de tillfredsställer ju var sin del i mig. Eller vad ska man säga? Nu låter det.
Jag vet inte vad man ska säga.
Det
är väldigt spännande.
Men om du säger, jag har ju så himla många sidor. Alltså jag är ju dels... en pajas som alltid ska få folk att skratta, men jag är också väldigt djup som liksom det här alltså med personligheterna som folk pratar om, vilken färg man är.
Ja, just det.
Ja, vissa är ju väldigt specifika.
Gul eller röd eller blå.
Men jag
eller...
är verkligen alla färger.
Ja.
Det är helt, alltså jag känner igen mig i allting liksom, bara det att det är olika situationer. Jag är både extrovert, men jag är också väldigt introvert. Jag kan liksom stänga in mig totalt. Alltså, och alla de vännerna som jag har, som ändå är nära vänner, är väldigt olika. Och de liksom, det här med att tillfredsställa, alltså då menar jag verkligen psykiskt och emotionellt. Alltså att de,
Känner du att du har lätt att komma överens med de flesta typer av människor?
Ja, förutom de som är för lika mig själv.
Okej,
Nej, men jag tycker det.
Kommer dina vänner överens med varandra?
Jo, men de flesta... Nu var, det var inte en demonstrativ hostning.
Det var inte det.
Nej, men det tycker jag. Men grejen är att... jag bor här ganska i en väldigt liten stad. Och den som de två nära vännerna som jag har här är Frida då och så Matilda som ofta är med mig och filmar. Och hon ska med på sin första Way Up North nu.
Ja, vad spännande.
Och de har ju, de kommer jättebra överens. De är jätteolika också. Ja. Men de har också blivit vänner liksom genom mig. Men de kan ju liksom, ja gud ja, de kommer jättebra överens. Men sen de flesta andra vänner som jag har bor liksom utspridda över hela Sverige, så att de träffas liksom inte så.
Nej, precis.
Det är ju typ på Way Up North. Och det är fan helt fantastiskt att man sitter och pratar om någonting som är egentligen jobb. Ja. Men det är ju liksom, det är mina vänner. Därför att,
ja, precis. Ja,
du och Rebecka och Johanna, alltså Mikaela, alla från liksom halva och hela Sverige. Från Hässleholm till Kiruna. Som är precis. Kollegor egentligen, men ja.
Precis, jag tycker ni ska lyssna noga nu på Regnbåge Maria här.
Ja, oh, gud.
Hur ska vi få de som aldrig har varit på Way Up North att förstå att de måste dit då?
Ja, det har jag ju försökt, eller försöker kontinuerligt att nå ut med på min Insta-story. Och ställa liksom frågor där jag vill veta varför man väljer att inte åka. Om det är så att man tar det beslutet. Och det vanliga är ju att man inte vågar åka själv. Och sen att det kanske kostar lite och sådär. Men alltså, ja, hur det, alltså det måste ju komma inifrån en själv. Men jag försöker ju egentligen bara att vara jäkligt välkomnande. Så att inte någon tror att det är något att vara rädd för. Jag kan berätta om Elin som jag tror att du träffade i Cannes. Hon åkte helt själv. Hon har, nu vet jag inte hur många bröllop hon hann med i år, men hon hade nog max fotat ett bröllop innan hon åkte till Cannes. Hon har fotat länge, men liksom på en helt, på, ja, för sin egen skull. Men jag bara så här, jag tycker du ska åka till Cannes. Och hon gjorde det. Och hon träffade massa nya vänner och hon ska åka nu igen. Och liksom, man kan ju berätta om sådana personer. Men samtidigt, det måste komma inifrån en själv att man bara känner så här, vad fan, nu krossar jag alla mina jävla comfort zones, invisible walls och bara gör det här. För det är så jävla mäktigt att göra. Ja. Alltså, vad är det värsta som kan hända liksom?
Ja, om du frågar.
Nej, men åka själv till Way Up North. Och så, vad liksom, om man står där tyst i ett hörn och ingen pratar med en.
Ja. Jag gjorde ju så också. Ja,
du åkte själv.
Jag åkte ju själv. Precis, och det har jag aldrig ångrat.
Nej.
Nej.
Du satte dig längst fram direkt, eller?
Ja, det gjorde jag nog.
Hon skrattade. Laughing guy.
Glada killen på första raden. Ja, absolut. Fast precis som dig så har ju jag också ganska många sidor. Mm. Jag är inte alltid strålande glad heller. Men det tror jag börjar framkomma mer och mer.
Mm.
Ja, jag tänkte så här. Du filmar och du nämnde i början att det är egentligen lättare att fotografera för att det blir mindre efterarbete. Och det kan jag köpa, för jag har filmat en del, inte just bröllop men annat och vet hur mycket jobb det kan vara. Men jag är ju ändå sugen på film också.
Mm.
Vad säger du då?
Gud, alltså, bara gör det. Jag vill ju att fler ska göra det och testa. Sen blir jag, alltså det jag vill säga är att jag kan absolut bli ganska irriterad när fotografer bara så här, ah, men nu ska jag filma också. Och så smäller man in, för 7000 extra så får ni en highlightfilm från idag på 5 minuter.
Mm.
Och det har jag varit tydlig med också, att det förstör för oss som bara filmar.
Ja,
om man inte utbildar kunden och talar om att det här är en highlightfilm och det kommer, alltså det är inte samma sak. Men kunderna vet oftast inte, de tror de bara vill ha det och så sen kommer de alltid vilja ha mer och då har man inte mer. Men skitsamma. Om man vill liksom bara börja filma, eller inte bara, men alltså att man inte både fotar och filmar på samma dag. Kör på bara liksom. Alltså, gör ditt första bröllop gratis eller typ mot resa och boende eller whatever. Men sen bara börja ta betalt. Jag gjorde mitt första bröllop gratis, sen har jag tagit betalt liksom lite... Ja, stegrat 10 000 i ökning liksom varje år.
Ja,
för hela. Men jag är ju väldigt, och det här, nu ska jag inte säga för mycket för jag kommer prata om detta den 7 oktober. Men alltså, man måste inte kunna allt innan man börjar.
Nej, precis.
Man kan lära sig på vägen. För om vi ska kunna allt innan vi ens vågar ta första steget, så kommer vi aldrig att ta första steget.
Nej, precis. Så. Vad känner du om ditt eget beslut som du tog där med Frida för ett antal år sedan om att börja filma? Är det någonting du känner blev bra, eller hade du hellre börjat fota?
Jaha, nej. Det var jättebra. Jag tänkte ju då att det kommer nog bli lite trögt i början, för film har inte slagit här i Sverige än. När det slår, då ska jag vara nummer ett.
Ja.
Det här sa jag
precis.
Högt.
Ja, det sa du högt. Men det har gått väldigt snabbt för dig.
Ja, det har gått väldigt snabbt. Och det är ju lite det här. Att, alltså, om jag hade hållit mig till alla ramar och väntat på min tur och sådär, så hade det ju inte gått så snabbt. Så det kan jag ju tacka mig själv för. Helt klart. Men jag skulle heller aldrig, alltså det här med att vänta på sin tur, det betyder inte att man tar någon annans plats. Utan bara att, alltså jag skulle aldrig klättra på någon annan för att komma dit som jag är.
Nej.
Utan om någon annan dock inte vill ta för sig på samma sätt som jag vill, så då kan jag inte hjälpa det. Men jag skulle liksom aldrig medvetet... Jag vet inte, klättra på någon annans bekostnad, om man säger så.
Nej, jag förstår precis vad du menar. Det tycker jag var ett underbart sätt att dra ihop säcken på det, Maria. Som avslutning så tänkte jag bara fråga, har du några tips? Om du tänker dig någon som startar idag som fotograf eller videograf.
Oj, helt bara random tips.
Ja, vad är det första du kommer att tänka på?
Var jävligt trevlig. Var super service minded. Inte på ett falskt, alltså tro inte att ni behöver vara så himla formella och professionella, om du fattar vad jag menar. Utan våga ha hjärta och värme och liksom verkligen få kontakt med era brudpar och de som är liksom delaktiga på bröllopsdagen. Nu utgår jag från att man har ett bröllop och fota eller filma. Men grejen är att om du gör, alltså jag vet inte hur många gånger jag går hem från ett bröllop och har fått höra redan att liksom, gud du är så jävla bra. Det här är så bra. Och man bara, nej men gud, ni har inte ens sett någonting än. Vi vet att det blir bra, för vi har bara den känslan. Då gör det ingenting om du har missat något eller tabbat dig lite där, eller om det är lite oskarpt eller whatever. Alltså, de kommer älska dig ändå. Så tänk inte så mycket på det formella, utan våga vara en människa. Det är mitt bästa tips.
Jag tror det är ett helt underbart tips.
Vad bra.
Ja.
Oh, gud.
För nu, jag vet från mig själv att när jag äntligen vågade vara mig själv.
Mm.
Istället för att tro att jag måste ha någon slags professionell roll eller så. Mm. Då blev allting så mycket bättre. Mm.
Nej, men så är det.
Tack så mycket, Maria, för att du tog dig tid.
Och tack nu ska jag, själv.
Nu ska jag få släppa dig vidare till ditt fullbokade liv. Gud. Och så ser jag fram emot nästa.
Ja.
Ser jag fram emot nästa gång vi ses.
Ja, det gör jag med. Gud, på scenen liksom.
Mm.
Herregud.
Lycka till, min vän.
Ja, detsamma.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.